Ja, vi slutade förra timmen med att konstatera att jag ställde frågan så här: vad syftar Gud till med sin fostran av oss? Och så kan det verka som jag då gjorde en utvikning, en parentes, och började tala om två riken. Men jag tror inte det är en parentes och inte en utvikning, utan jag tror att det är, vi går en genväg om vi liksom bara formulerar Guds mål i termer av vad som ska hända med din personlighet och min personlighet. Utan grunden är ju att det redan finns två riken. Det nya riket, det är visserligen inte färdigt. Det nya Jerusalem har inte kommit och lejonen äter ännu inte halm och så vidare. Men det är grundlagt. Det finns i en första provisorisk form i våra hjärtan, den heliga ande. Men det är viktigt för oss att vi ser att Herren är nu inte bara ute efter att forma om just dig och just mig. För då är vi tillbaka, tror jag, i att börja tänka på det här som beteendeträning. Då blir det Skinners råttor till sist. Som flyger fram och tillbaka i sina burar och gör saker och drar i spakar och sånt här. Utan det är på något vis hela tiden detta. Det finns redan ett rike. Och vi äger hemortsrätt i det riket. Och vi är införsatta i möjligheten att upptäcka det. Det ligger en Columbus i var och en av oss, så att säga. Men naturligtvis uttrycker Bibeln också, vad ska vi säga, hela den här processen i personliga termer. Och jag tycker att man får en ganska klar bild om man läser i Apostlagärningarna 20, det ska vi göra nu. Från 17 versen och kapitlet ut faktiskt till och med 38. 17 till 38. Apostlagärningarna 20. Och situationen är ju den att Paulus har samlat ihop en gåva till det heliga i Jerusalem. Det tror jag inte bara var de kristna, utan för man gjorde inte skillnad på judar och kristna på den tiden så. Men han är på väg med ett ekonomiskt understöd till Jerusalem, och han vet när han åker med det understöd som han har samlat in att han kommer att bli tillfångatagen, och han väntar sig att bli dödad. Nu har han mellanlandat i Miletos, som är hamnstad till Efesos, och eftersom han var med när församlingen bildades så har de äldste i Efesos kommit till Miletos, och han tar avsked av dem. Och det blir alltså lite grann av hans andliga testament i förhållande nu till dem som han har fått vara med och så att säga föra in i Guds rikes hemligheter. Vad har han nu att säga som ett avskedstal? Vi läser. Från Miletos skickade han emellertid bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När de infunnit sig sa han till dem: ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det offentligt och i hemmen, och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige ande i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag, alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad, ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande satt er att ha uppsikt över, för att ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnat er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur era egna led ska det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an det svaga med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra. De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade det mest var hans ord att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten. Ja, det står talat om Gud och hans nåderika ord i 32 versen och i 24 versen står det om Guds nåderika evangelium. Och det är fint. Det är alltså inte Guds kravrika evangelium utan Guds nåderika evangelium. Det är härligt. Jag har förkunnat allt som tillhör Guds rike för er. Och Paulus ställer ju nu fram de här två rikena. Det saligare att ge än att ta. Riket där allting fungerar genom att man ger. Och rikena där allt fungerar genom att man tar. Och där alltså hela, vad ska vi säga, förvandlingen. När vi ska uttrycka den i personliga termer om ditt och mitt liv. Så handlar det om att bli förvandlad från en tagande till en givande människa. Och det här, det skulle ju vara en omöjlighet om det inte fanns ett givandets rike. Om det inte fanns en yttre förutsättning. Utan frälsningsprocessen här är ju så att säga både detta att det ställs fram ett nytt rike och att vi erbjuds, vad ska vi säga, den förvandling av vårt inre som gör att vi platsar i det riket. Marxismen har ju talat mycket om det goda samhället. Med den lilla tanken att allt ont i människans liv är samhällets fel. Så att om vi bara reformerar samhället kommer alla att bli väldigt snälla och trevliga. Och det har ju med tiden visat sig vara en naiv föreställning. Utan ju mer vi gör samhället, så att säga, till det goda samhället, desto mer kommer alla att vänja sig vid att utnyttja de möjligheter som bjuds. Om man inte samtidigt omformar människohjärtat så blir det ändå bara ett fiasko. Å andra sidan kan vi inte vända på det och säga att det handlar bara om människohjärtat. Utan skriften talar om att det ställs fram ett rike och en möjlighet att så att säga kunna leva i det riket. Paulus är ju verkligen exempel på själv hur han har blivit förd in i det riket och hur hans liv har kommit i samklang med det riket. Jag vet att det väntar mig bojor och lidanden i Jerusalem, men vad spelar det för roll? Mitt liv har inte det värdet för mig att jag vill spara på det. Han har verkligen fått det som en gåva att kunna leva efter vetekornets lag. Hellre låter jag vetekornet falla i jorden och dö och bära frukt än att jag ska spara på det där kornet. Och han ger det äldste i Efesus ett annat exempel. Han säger att ni vet att jag låg ingen till last när jag var hos er. Och så kommer ju då varningen till det äldste. Han säger jag vet att här kommer vargar. Och vargar är ju de som tar för sig. De som gör allt det fromma för att vinna något för egen räkning. Det som utvärtes är får men invärtes är glupande ulvar. Rovlyssna vargar som det står i nya översättningen av Matteus 7:15. Och Paulus antyder här i förbifarten att man kan inte vara ledare och föra människor ifrån tagandets rike till givandets rike om man gör det för att vinna något själv. I vilket fall så ger ju alltså själva formuleringen när vi säger att Herren vill föra oss ifrån tagandets liv och tagandets rike till givandets liv och rike. Så ger det oss intressanta öppningar till att tänka efter vad barnaskap är. Ty vi ställer då frågan så här, vad vill det säga att ge? Hur gör man då? Vad är givande för någonting? Vi ska inte förutsätta att vi vet allt, utan vi ska istället tänka efter för att se om det finns mer att upptäcka. Och då vill jag stryka under att givandet har två förutsättningar som båda var för sig är helt nödvändiga. Och den första är att givandet är fritt ifrån beräkning. Som det står i Matteus 6, när du ger en allmosa, så låt inte stöta för dig i basun och låt inte den vänstra handen veta vad den högra gör. Och det handlar ju inte om att man ska slå knut på sig själv varje gång man lägger något i kollekten, så att säga. Utan det handlar ju bara om att Herren undervisar oss om att när han börjar att lära oss vad givande är, så får vi räkna med att han också kommer att lösa oss ifrån alla funderingar om vad givandet ska leda till. Ju mer vi går omkring och funderar på vad det hela ska gå ut på, nu ska jag ge för att, punkt, punkt, punkt. Och då någonting som gäller mig själv. Jag vill ju ge för att den andra ska få. Men utöver det så har vi ett behov av att bli lösta från våra många funderingar. Givandet är fritt från beräkning. Och i Lukas 14, vi ska inte slå upp det heller, så är Jesus på fest hos en farisé och fördärvar hela festen genom att tala om att folk inte ska sätta sig på de finaste platserna och så här. Och så säger han också att när du bjuder till fest, så bjud inte generaldirektörer och fint och förmöget folk och grevinnor och annat som kan bjuda tillbaka, utan bjud fattiga och krymplingar och så vidare. Du, då får du en skatt i himlen. Ja, givandets glädje talar om det bra. Men det är ju så att säga inte beräkningen, utan det är själva drivkraften. Vi får skilja på motivation och beräkning. För givandets glädje gör ju att givandet är sig själv nog. Givandet är sin egen tillfredsställelse för den som har fått sitt hjärta vidrört av Gud. Och utöver det väntar man sig kanske ingenting. Detta med att givandet är fritt från beräkning, det är kanske det vi är mest förtrogna med trots allt. Alltså fort det kommer en beräkning med, så håller vi på och köpslår istället för att ge. Och det är ju ganska vanligt att människor ger för att få något. Ni vet det där när man kan känna sig fullständigt intrasslad i tacksamhetsskuld. Då befinner man sig på något sätt i ett sammanhang där man inte fick en gåva, utan där det bedrivs en köpslagan där priset liksom inte ens är utsatt på prislappen. Detta med att det ska vara fritt från beräkning, det är så att säga det som de flesta känner till. Men nummer två, det är liksom poängen, den verkliga grejen tycker jag. Och det är detta att givandet är alltid frivilligt. Så fort du är tvungen att lämna något ifrån dig, så har du inte gett. Utan då har du just lämnat det ifrån dig. Så om vi tänker oss till exempel att jag sticker k-pisten i magen på dig och säger att nu ska du älska mig här. Så har jag berövat dig varje möjlighet att ge mig kärlek. Så kärleken är en frivillig gåva. Det är ju det som gör våra hjärtan, skapar glädje i våra hjärtan. Och detta är en stor hemlighet. En stor hemlighet. Som själavårdare möter man många människor som kämpar med ensamhet i sitt liv. Och som har en sån längtan efter gemenskap att de inte kan låta människor i omgivningen få hitta på att frivilligt ge kärlek. Utan man försöker styra människor i sin omgivning till att ge det man längtar efter. Och då är loppet kört. Till många känner sig styrda och sätter sig på tvären och vill inte ge det som då förväntas. Och andra försöker ge det, men när den gåvan kommer fram så är det ingen gåva längre. För den var ju inte frivillig. Om vi antar till exempel att Jag känner mig svulten på gemenskap och så har jag fäst mina blickar på just dig och tänker så här att tänk om bara han eller om bara hon. Och så framställer jag mig själv som en människa som det är synd om i förhoppning att du ska tycka synd om mig och på det sättet ägna mig lite tid. Det kommer inte att förlösa mig att du gör det. Därför att jag kom ju själv efteråt att tänka att du gav mig av din tid bara för att det var synd om mig och inte därför att du frågade efter mig som person. Förstår ni? Och detta är ju alltså någonting som vi som själavårdare är oerhört sysselsatta med att undervisa människor om. Du måste ge omgivningen en chans att ge dig gåvor istället för att hela tiden liksom ha sugen på, så att säga. Många gånger när man ska hjälpa människor så känner man sig nästan som man höll på att sugas in i någon ny vakuumcentrifug av någon slag. Och det gäller alltså att stå emot det. Det är inget vunnet med att man så att säga dras in. Utan att man måste försöka att komma till tals med människan och förklara. Att jag förstår dig utifrån ditt lidande, jag förstår dig utifrån din ensamhet. Men det är detta som gör att du aldrig kommer ut. Du måste ge mig och andra i din omgivning en chans att få bjuda på oss själva för din skull och inte för att du drar i oss. Det är bättre att lära sig upptäcka kärleken när den kommer som en spontan gåva än att försöka locka fram den med olika tekniker. Jag har ju varit med många gånger när det kommit äkta par eller kanske bara den ene i ett äktenskap som klagat mycket över sitt äktenskap, att vi har det jättesvårt och min man älskar mig inte eller min hustru älskar mig inte och så här. Då är det inte så ovanligt att jag ändå har frågat, för jag kanske känner då inför den människan, det kan man ju göra, att här är en människa som på något sätt drar uppmärksamhet till sig. Att jag då ställt den frågan: min vän, hur mycket av din hustrus kärlek tror du går dig förbi därför att du inte ser den? Ska vi säga att du ser 5% och missar 95%? Och det kan vara en väldigt utmanande fråga. Ja, jag tror ju inte alls att det är mer än det jag ser, säger vederbörande då. Ja, men hon har ju inte gått sin väg fastän ni har det så tjorvigt som du säger att ni har det. Är det bara lättja att hon inte har gett sig av, tror du? Nej, det är det nog egentligen inte förstås. Tror du här finns något att upptäcka? Tror du att du får lättare att se detta något som kanske ändå finns där om du lägger ner det här draget? Om du vågar låta henne ge av sitt liv åt dig på sina villkor istället för att du ska liksom försöka att dra det till dig på dina villkor. Allt detta säger jag nu för att vi ska få en lite tydligare bild av att givandet är en omöjlighet, och jag stryker under det, en omöjlighet, om det finns ett tvång med i sammanhanget. Vi såg nyss att det finns två riken. Ett som bygger på krav och hot. Ett tagande rike. Så finns det ett där krav och hot inte bara är lagda tillfälligt på hyllan utan är avskaffade. Och där det hela tiden flödar en givandets ström ifrån tronen. Och det gäller ju att vi inte tar med oss det gamla riket in i det nya. Blandekonomi lönar sig inte här. Det är ju annars vi svenskar så där lagom specialiserade på. Men det är ingen lyckad variant. Och det jag nu är ute efter att beskriva, det är ju egentligen det som vi kristna med vårt professionella fackspråk brukar kalla för skillnaden mellan lagen och nåden. Alla som har levt efter Luther har ett oändligt trassligt förhållande till det här med lagen och nåden. Fast det var väldigt enkelt för Luther. Är Gud en krävande Gud eller är han inte en krävande Gud? Det finns ju ändå ganska många bibeltexter som vi kan tolka som att Gud var krävande, eller hur? Och vi kan ha en känsla av att om vi ska läsa Bibeln och bara liksom komma fram till att Gud är en givande Gud, han som själv ger åt alla liv och anda och allt. Så får vi hoppa över ganska mycket. Det är nästan ingen idé att gå till Gamla testamentet. Det gör ju de flesta kristna inte av rädsla för att stöta på en krävande Gud. Utan vi har våra specialtexter i det Nya testamentet som vi gärna läser om och om igen och stryker under. Och så slinker vi från resten. Därför att vi känner det så outhärdligt svårt. Är Gud krävande eller är han inte krävande? Och kung David har ett festligt uttryck för det här. Vi ska titta i den saltaren. Vi ska se 18:e salmen är det väl, tror jag. Salm nummer 18 och 26. David säger så här om Herren. Mot den fromme bevisar du dig from. Mot en ostrafflig man bevisar du dig ostrafflig. Mot den rene bevisar du dig ren, men mot den vrånge bevisar du dig avog. Och vi kan uttrycka och förstå det så här, att om en människa ställer sig med båda fötterna i världen och lever för att ta för sig, då säger Gud så här: okej, är du en krävande människa så ska jag bli en krävande Gud. Jag möter dig på din planhalva, men du får finna dig att är du en människa som tar för dig, så kommer min rättfärdighet att ta sig det uttryckt att då ska jag också kräva av dig. Tar du för dig så ska jag ta för mig, så får vi se vem som tar bäst. Det är kanske inte så mycket att säga om det, eller hur? Och en vacker dag så har vi upptäckt att har Gud den attityden mot mig, så kommer det inte gå något vidare värst bra. Och så får vi höra talat om att Gud har berättat ett annat rike. Ett där man inte lever av att ta och inte lever för att ta. Utan där Gud visar sin verkliga natur, sitt verkliga ansikte, sin verkliga identitet. I att allt hålls samman genom hans utgivande. Och så säger vi till Gud: skulle jag kunna få vara med i det där riket istället? Ja visst, säger Herren. I Jesu namn är du välkommen, kliv på. Det kostar inget. Och nu kommer du att finna vem jag verkligen är. Icke en krävande Gud, utan en givande Gud. Ty det här är mitt rike. Det andra, det var ditt rike. Men det här är mitt rike. Och nu ställs vi inför möjligheten att upptäcka radikaliteten i det här. För vi beskriver nu ofta detta Guds rike som jag har blivit införd i som att Gud som förut stod med piskan i handen, han håller den nu bakom ryggen. Här råder nu visserligen nåden, men brukar vi säga. Och sen får du fylla i själv på den prickade raden efter det där ordet men. Och det är det jag skulle vilja tala om för dig, att det finns inget men. Om Gud står med piskan bakom ryggen, så är ju givandet fortfarande omöjligt. Utan att radikaliteten i det här består i att vi har införsatts i ett rike där det inte längre finns ett krav. Om du har hotet över det att ja, nu har du 8 veckor på dig att upptäcka det här och komma igång med det här och komma in i en utgivande funktion. Ja, då är man ju fortfarande hetsad som en jagad råtta, va? Och det blir fortfarande stressen. Har jag nu kommit in tillräckligt i min nya funktion här för att duga och platsa? Och så har vi fått den här andliga stressen som så många håller på att kämpa med. Och jag anar och gissar att många av er tycker att det här låter som ett ganska farligt evangelium. Och det som man genast börjar tänka på, men det är att om det vore på det här viset, då går väl alla och lägger sig på sofflocket. Ja, det gör kanske den som inte förstår vad det handlar om. Men den som har levt så länge i tagandets värld att han är uttröttad på tagandets liv. Den som har bevarat sitt liv så länge att han har förlorat det och hamnat i den mer eller mindre totala meningslösheten. Han går inte och lägger sig på sofflocket det första han gör när han blir införsatt i det rike som fungerar. Jag stryker under det igen. Givandet måste vara frivilligt för att vara ett givande. Och den frivilligheten kan inte ens bara vara tidsbegränsad. Den måste vara fastlagd. Den måste vara permanent. Vi läser i Matteus 26 och 51. Scenen är ju Getsemane. Man håller på att ta Jesus till fånga. Och så står det så här. En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd. Och han slog till mot överste prästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom, stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Vad är det för viktigt med de orden? Jo, de säger oss att Jesus gjorde det han gjorde helt frivilligt. Hade han bett fadern skulle omedelbart kommit 12 legioner änglar. Och en legion var 6000 man på den tiden. Och den här lilla skaran som kom ut för att ta honom till fånga hade bara sopats bort. Om inte Jesu offer hade varit helt frivilligt, då skulle det inte ha den frälsande förmåga som det har. Och bönekampen i Getsemane, det handlar ju om att hans vilja får komma till den punkten där han själv vill. Där han själv beslutar sig för att gå kärlekens väg istället för att gå, ska vi säga, bekvämlighetens väg. Och han är inte tvingad av fadern. Hade han sagt att nej, det blir för mycket det här, jag tror jag väntar. Så hade det kommit 12 legioner änglar. Istället kom det en ängel och styrkte honom. Och så säger han ju samtidigt, men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att allt detta måste hända? Han är medveten om att om inte han gör det nu så blir det aldrig gjort. Och så gör han det för vår skull. Men det är så att säga en väldigt viktig dimension i hans offergärning att han inte gör det för att det förväntas av honom, utan därför att han vill det. Första Korinthierbrevet 4. Från början där. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemlighet. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Har du sett det? Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, eller som det står i gamla översättningen, väl vet jag intet med mig. Men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Då får var och en sitt beröm från Gud. Inte heller dömer jag mig själv. Alltså, jag har sagt det förut och nu säger jag det igen att all den självfördömelse som vi har i våra församlingar och kanske också i våra egna liv handlar om att vi inte har sett radikaliteten i Guds rike. Vi dignar fortfarande under krav. Och även om inte Gud dömer oss så befarar vi att han ska vara en krävande Gud och för säkerhets skull dömer vi oss själva. Här finns nu alltså en sorts vila inför det här med ansvaret och skulden. En som inte har med likgiltighet att göra utan som har att göra med att det där har Gud tagit hand om alltsammans. Och inte på ett sånt sätt att jag känner mig jagad och stressad att behöva nu leva upp till någonting. Utan så att jag har gått in i ett barnaskap. Paulus utger sig inte för att vara perfekt. Han säger det finns nog mycket i mitt liv som behöver dömas. Det finns mycket som kunde vara bättre än det är.
Men jag låter inte människor döma mig, säger han, och jag dömer mig inte själv. Utan jag inväntar Guds dom. Och vi kurar ihop och så säger jag, men det är väl det värsta av allt. Nej, det är det inte är. Utan om du någon gång har varit med om att Gud har talat till dig om det som är synd i ditt liv, så har du blivit fri. Har du erfarenhet av det? När människor kommer och säger, men det är ju synd, säger de. Då blir man bara ännu mer fast i det hela. Men när Herren har talat, då kan du rusa ut som kvinnan i Sykar och säga, kom och se en man som har sagt med allt vad jag har gjort. Monica, han är Messias. Därför Guds domar kan drabba synden i ditt liv så att du själv blir fri. Det är bara Gud som kan döma så. Och därför säger Paulus att jag är vidöppen för Herrens dom, därför att den för mig vidare. Men om inte Herren säger något, så gör jag det inte själv. Hellre vänder jag mig till honom och ber att han utransakar mig och dömer mitt innersta, som David säger i 139 psalm. Det han gör det i barmhärtighet och han gör det i sanning. Och när han talar blir man fri. Men perfektionisten som dömer sig själv och anklagar sig själv blir bara mer och mer intrasslad i sin perfektionism. Den omedvetna tanken är att om man håller på att anklaga sig själv tillräckligt, så ska man till sist komma att ångra sin synd. För man mår så dåligt som man håller på att smälla av. Och dåligt mår man, men det får aldrig samma effekt. Det är bara den heliga ande som kan åstadkomma omvändelse i en människas liv.